Så tusen takk for muligheten, Geir Morten og Toril og alle andre, å få komme hit I sommer også og være med på I alle fall tale på to gudstjenester da, nå og om 14 dager. Og I år så blir vi litt lengre I Oppdal, vi blir her I nesten to måneder, for at vi har jo tre barn her som vi ikke har sett på et år faktisk, på grunn av koronabestemmelsene, så har det vært vanskelig å reise frem og tilbake, så det skal bli veldig deilig å være I Oppdal litt lengre, og forhåpentlig få tid til å treffe så mange av dere som mulig, også mens vi her, og bare lade batteriene, og glede oss I Herren av alt det vakre og fantastiske som finnes rundt omkring oss. Og jeg helt ufarlig, jeg vaksinert med Sputnik, og du vaksinert med Sputnik, da er det ingen fare. Jeg våknet opp neste morgen, jeg kunne den russiske grunnloven utenatt, det var helt fantastisk. Og nei da, jo da, men det sant, så vi har, kanskje skal fortelle litt om hvordan det har vært for oss også. I året som gikk, som Geir Morten sa, så har det jo vært et spesielt år for alle menigheter egentlig rundt hele verden. Som alle andre organisasjoner har vi merket dette, men vi kunne åpne opp litt ut på høsten med å fylle lokalene våre med 30%. Og ettersom I hovedkirka vi har 1200 seter, kunne vi jo slippe inn ganske mye folk da, på gudstjenestene. Og etterhvert så fikk vi åpne med 50%, og etterhvert så var det ikke noen som brydde seg om det lenger. Faktisk, så kirka har jo vært full nå de siste månedene. Det litt annerledes inne I Russland. Nå går det ganske dårlig der igjen da. Nå sprer smitten igjen da, så de forsøker å få bukt med det. Men nivået av disiplin I samfunnet ganske forskjellig mellom Norge og Russland. Men arbeidet har egentlig har vi haft et veldig godt år på mange måter. Gjennom hele den tiden så har vi sett at folk blir frelst hver eneste helg, og vi har jo investert veldig mye i internett, og har økt vår produksjon av ulike typer program veldig mye. Vi har hver uke produserer vi forskjellige typer program, talkshows og møter og bønnemøter og undervisning som går online, pluss at gudstjenestene selvfølgelig også går online. Og under alt dette så har vi bare sett at flere og flere mennesker blir frelst, så vi har mye å være takknemlig for. Og I løpet av mange år så har vi også bedt om en kirke til, et hus til I Moskva, og det vet jeg at dere har vært med og bedt for oss her I Oppdal også. Og I høst, I oktober, så endelig så kjøpte vi da det huset som skal bli et ungdomssenter, som vi har bedt og fasta og samlet penger til nå I mange, mange år. Og for oss så det sånn at når vi kjøper et hus, så de tre viktigste faktorene, det beliggenhet, og nummer to beliggenhet, og nummer tre beliggenhet. Når man I et sånt sted som Moskva, så må du være på rett sted. Vi har sett mange hus, så man kunne passe fint store hus, men de ligger I utkanten av Moskva, og veldig langt å reise, og vil bare ikke fungere for oss. Vi måtte ha noe som var I sentrum, og ville helst ha noe som var litt på andre siden av sentrum, enn der vi og vi fant det perfekte stedet på begynnelsen av høsten, og kjøpte det da, og kunne kjøpe huset. Det kostet, hva kan man si da, hva kan det bli da, 20 millioner kanskje norske kroner, som vi kunne kjøpe kontant, fordi vi hadde samlet inn pengene I menigheten på forhånd. Så det var en veldig, veldig herlig ting å kunne gjøre. Så, takk Gud for det. Og nå holder vi på å bygge det om. Og det skal bli et ultra-hypermoderne ungdomssenter med en kirkesal til vår 500 mennesker. Og så alt mulig fra TV-studio til musikkstudio til sportshall til cybersportshall skal vi ha. Hvis du ikke vet hva det så kan du spørre noen av ungdommene. Og hva mer skal vi ha? Dansestudio og alle mulige... Hva? Café, en stor kafé som alltid kommer til å være åpen, og alt skal være slik at ungdommer kan komme inn og kjenne wow, dette var et kult sted å være. Skal vi fylle dem aktiviteter, selvfølgelig også med, skal vi ha søndagsgudstjeneste der og alt mulig annet som en menighet, men endelig skal vi kunne gjøre det vi virkelig vil også for å satse på tenåringer og ungdommer. Og ellers så har vi også hva mer har vi gjort I år? Jo, vi et prosjekt også som vi har som jeg har gått og bært på I mange år som vi kommer til å starte nå I høst. Det vi kommer til å starte en lederskole. Vi har den bibelskolen som vi alle kjenner til som typ fra Uppsala som går hos oss I Moskva har gjort I alle år og så har vi jo da et universitet der vi kan utdanne folk med å gi en bachelor I teologi. Men mellom dette så har det vært et slags vakuum har jeg gått og følt på I flere år og vi har bedt over det hva vi skal gjøre og nå starter vi en ettårig lederskole som kommer til å være åpen for alle som har gått bibelskolen där vi väldigt väldigt konkret kommer till att träna ledare. Träna dem I hur man bygger menighet, hur man utvecklar en menighet, hur man bygger ett ledarskapsteam, hur man tränar människor, hur man samlar in pengar, hur man löser konflikter och allt som har med det dagliga arbetet för att få menigheten till att växa och expandera och bli stark och levekraftig. Så det har vi jobbat med I löp av våren och har gått ut och annonserat det nu. Så från hösten så kommer det som ett viktigt tillägg till det vi är. Och I helt att så har vi känt att den här perioden med covid hvor jag har ju inte rest någonstans på över ett år var jag inte på en flygplats så för mig var det väldigt väldigt speciellt men då har jag mer tid hemma då har jag brukt tid också att ta ett steg tillbaka och se på arbetet vårt vi har omorganiserat hela vårt arbete och vår organisation gjort ting som säkert var tid för att göra och för att kunna komma tillbaka starkare när tiden är ute och det tror vi att det är Guds vilja och det tror jag är Guds vilja också för alla oss här I Uppdal och Jag ska dela någonting med dig nu här I förmiddag som har blivit väldigt aktuellt I löp av det här året. Och ordet ensamhet är något som vi har varit väldigt levande hos oss I Moskva. Många människor har uppdagat hur ensamma de är I löp av de sista ett och ett halvt åren. Och hvis vi ser på samfundet Hvis det var sånn at kanskje på Jesu tid så var det største problemet folk slåss med var at de var spedalske. I dag det ikke sånn. I dag det andre typer problemer. Om ensomhet, om depresjon, meningsløshet som finns väldigt mye av I samfunnet. Ikke minst ser vi hvordan veldig mange unge mennesker sliter tungt med sånne ting. Og skremmende statistikker finns også. Og Bibelen har som alltid mye å si om alle ting I livet. Og jeg skal komprimert dele et budskap med deg som jeg kaller «Du aldrig alene». I Hebreerbrevet det 12. Kapitel, 13. Kapitel vers 5 så säger Herren jag skall inte slippa dig och inte förlata dig. Bibeln är full av den typen löfter att om du är ett Guds barn så har han lovat att han alltid ska vara med dig. Och den uppenbarelsen kan höras väldigt enkel ut. Ja, men Gud är med mig. Men samtidigt så är det också en av de djupaste och viktigaste sanningarna som Bibeln vill lära oss. Och hvis du öppnar andra Timoteus brev samman med mig, det fjärde kapitel, så ska vi bruka Paulus ska studera lite, läsa lite om Paulus och hans liv. I den sammanhangen om att det att vi aldrig är alene och för dig som läser Bibeln så ofta så vet du att andra Timoteus brev det är det sista brevet som Paulus skrev för han blev martyr under Neros förföljelser I Roma och Paulus han vet att han snart ska dö och han är trygg på det och så skriver han till Timoteus som var hans bästa vän och närmaste medarbetare och rapporterar lite om disse så detta som var då och blev hans sista månader I livet och så skriver han till Timoteus I kapitel 4 och vers 16 vid mitt första försvar mötte ingen med mig men alla förlot mig säger han. Och det hörs ju ut som en väldigt trist historia. Paulus förtjänar bättre än det. Mycket bättre än det. Så säger han att alla förlot mig och jag var helt alene. Men så var jeg Morten inne på budskapet allerede I begynnelsen på møtet. Han sa, det finns et herlig men, sa du. Og det finns det her også. Alle forlot meg, står I vers 17, men Herren. Si, men Herren. Og det så godt å kunne si I ulike situasjoner I livet. Så og så og så det. Men Herren. Og Paulus han fortsetter. Men Herren stod hos meg og styrket meg. Og slik det at det kan være situasjoner hvor du og jeg kan føle oss veldig alene. Og vi kan oppleve ensomhet. Men Herren, han alltid med meg. Og når Paulus sier det, så vitt. När han om livet sitt, han vittner om allt han har gått igenom och så säger han men Herren är med mig. Jag är I fängsle I Roma, men Herren han stod med mig. Herren är med mig och han ska vara med mig så jag ska fullföra förkynnelsen och alla folkeslag ska få höra den och jag blir fridd ut av lövenskap säger han. Och slik det för dig och mig också. Uansett vad som sker I livet så ska jag försöka bara tala den här sanningen in I hjärtat ditt att Gud alltid med dig. Han alltid hos dig och han har lovat att aldrig förlata dig. Och jag ska lite rast här och ska vi se bara på tre olika situationer I Paulus liv. Vi går först på Apostlagärningarna 16. När Paulus ting som skedde med han och detta vittnesbörd att Gud var med han att han inte var alene I dessa situationer är något som vi kan överföra på våra liv också. Och det första I Apostlagärningarna 16 så jag berättar att du är inte alene när du inte finner vägen vidare I livet. Apostlagärningarna 16 han är ute på den andra missionsreisen och så står det I vers 6 att de drog så genom Frygia och det galatiska land för de blev hindret av den helige ånd för att tala ordet I Asia. Då de var kommit I närheten av Mysia prövde de att dra till Bitynia men Jesu ånd gav dem inte lov. De gick därför vid Mysia och kom ned till Troas. Och här då Paulus ute och tjänar Gud och Det det viktiga att vi förstår. Han på uppdrag av Herren, men han finner inte vägen och han vet inte vad han ska göra. Han önskar att vara I Guds vilje. Det inte något problem med Paulus här och han inte ute och fester och har liksom mista orienteringen. Nej, han på missionsresa. Allikevel så vet han inte vad han ska göra. Han försöker dra till Bitynia och känner nej, det helt fel. Jag ska inte vara där och så försöker han resa till Mysia. Han blir stoppad av Herren sån, men Gud säger inte vad han ska göra. Har du någon gång varit I den situationen? Du vet inte vad som är rätt. Du vet inte var du ska gå. Du vet inte nästa skritt eller kanske någon av er ungdomar vad jag ska göra från hösten och jag önskar att tjäna Gud men är det rätt eller är det rätt ska jag göra det eller ska jag göra det och slik det för Paulus akkurat nu också och slik har det varit för mig många gånger själv om jag är pastor så har det varit det och men saken att Paulus själv om han har det sån så han inte alene Och det finns en väg där. Det vet vi som har läst Bibeln. Alltså, vi vet Paulus, ingen fare Paulus, vägen där. Och saken det vet Paulus också. Att visst finns det en väg. Själv om jag av en eller annan grund nå är usikker på framtiden och på om detta är rätt eller inte, så har Gud en väg för mig. Och den vägen, den kommer jag till att finna. Slik levde Paulus sitt liv. För att det som är så lite speciellt här alltså att vi kan ju lura på men varför det så för Paulus? Det är ju upplagt att han vill göra det rätte. Han vill resa och preka evangeliet och varför finner han inte vägen? Och alltså han är ju en bra fyr, inte sant? Eller inte? Ja, Paulus är en bra fyr. Och det är han. Ska jag fortälla dig Varför han inte finner vägen? Eller ska jag göra det? Ja. Jag har inte peiling. saken är, det finns ingen förklaring på det. Varken till Paulus eller till dig och mig. Varför den helige ande är tyst. Varför Gud inte ger hans svar. Varför han reiser runt på den här måten lite blinde. Bibeln förklarar det inte. Men vi vet att vägen var där. Och saken är att du tränger inte alltid att veta varför ting kan vara förvirra för att kunna stole på Gud. Du kan alltid stole på Gud allikevel. Ibland så är det sånt att vi vill det som är gott och vi vet inte. Och så tänker jag, men varför vet jag Gud? Varför talar du inte? Ja, det var det samma för Paulus också. Men han vet det, men jag kan stole på Gud. Gud kommer till att visa mig. Gud kommer till att leda mig. Jag är inte alene. Och det vi ser Paulus göra här då, i den här situationen, det är det att själv om man inte vet, så är han aktiv. Alltså han gör det han kan. Han reiser och han förkynner säkert evangeliet där, dit han kommer och delar evangeliet om Jesus med de människorna. Själv om man vet, han har inte fått svaret ännu från Gud om vad han verkligen ska göra. Och det är det som vi alltid ska göra när vi är i sådana situationer. Du vet noe och gör det du vet. Du vet att söndag så går vi till kyrka, ikke sant? Det gör vi alltid. Jag har husgruppen min, jag har Bibeln min och den öppnar jag var eneste dag också om jag är förvirrad om mitt liv och om min framtid. Jag gör det jag kan, jag gör det jag vet, det jag har lärt mig av och vara med i en menighet och så kommer Gud till att leda mig. En av mina största kriser i livet hade jag när jag var 21 år gammal. Då var jag som färdig med gymnasiet och jag var börjat att studera lite grann men visste ingenting om vad jag egentligen ville. Jag såg på alla studiealternativen och jag lovade det var ingenting som jag ville bli. Ingenting. Jag ville liksom vara civilingenjör, läge. Nej liksom och det ena och det andra för att det enaste jag hade i hjärtat det var att jag ville tjäna Herren. Men alltså det fanns inte något livets ord. Det var ingen som bad mig och preka. Det var ingen liksom fanns inte någon ungdomspastor. Det var inte något alternativ. Och då hade jag det väldigt väldigt ont en period. Och så i den situationen så bara läser jag Bibeln en helt vanlig dag. Så läser jag om i Markus det femte kapitel om Jairus dotter. Så snur Jesus sig till Jairus och så säger han, frykt inte, bara tro. Ett ord som vi kan utnått allesammen och det ordet bara landar i hjärtat mitt. Frykt inte, min son, bara tro, Gud kommer till att leda dig. Och då gjorde jag det bästa jag kunde. Jag sökte mig på universitetet i Trondheim och tänkte studera något då. Jag började studera då pedagogik och gick på socialskolan och så vidare. Och så plötsligt så kom dagen då Gud bara öppnade dörren för mig först till gå på bibelskola och så här i menigheten och så vidare. Och det är mitt vittnesbörd. Om man kommer i såna situationer. Det finns vägen finns alltid där. Gud förlater oss aldrig. Men du gör det du vet. Du är trofast där du ska vara. Du hjälp till med det du kan hjälpa till med. Var ett lys för Jesus så kommer han till och visa dig. Och slik var det för Paulus också. Efter att den här perioden där han har surat runt i Romerike och inte vet vad han ska göra så plötsligt så står det som rätt från alltså som lyn från klar himmel så står det i det nionde verset att om natten hade Paulus ett syn. Han såg en makedonier som stod där och bönfallt. Han måste ha kom över till Makedonien och hjälp oss. Och då han hade sett synet prövde vi strax att komma över till Makedonien för vi skönte att Gud hade kallat oss till att förkynna evangeliet för dem. Och så plötsligt så kommer vissheten, ja, detta det är det vi ska göra. Och så kommer man säga, men kunde inte Gud ha talat tidigare? Gud talar när han talar. Amen. Han talar i sin tid. Han visar. Och det kan vara sån ibland för oss att vi tränger bara att vara trofaste. Vi trenger å lære oss å stole på Gud også når vi ikke ser. Vi trenger å vite at han leder og kommer til å lede også når vi er usikre, og at det gjør noen ting med oss. Det gjør noen ting med forholdet til Gud. At jeg kan si som Paulus sa på slutet, jeg har vært trofast, jeg har bevart troen, og jeg har fullført mitt løp. Jeg opplevde også tider, til og med han, apostelen, opplevde tider her av forvirring. Det er ikke noe rart at du og jeg gjør det, ikke sant? Men så kommer dagen, og så taler Gud, og så du skal gå til Makedonia. Og det er litt merkelig her, når han da kommer til Makedonia, så går han til synagogen der, og så går han til elvebredden, står det, for der var det folk som treffes og bad, og der dit går han, og der er det, der gir han mulighet til å dele evangeliet. Der er det en kvinne som heter Lydia, og hun blir frelst. Lydia inviterer han hjem, og i hjemmet hennes så startes menigheten, og så har vi situasjonen med fangevokteren, og så videre, og så fødes det en menighet i Filippi, og saken er at alle menigheter som Paulus startet, av alle steder han var, det stedet som var han nærmest personlig var Filippi. Ingen av andre brevene som Paulus skriver er så personlig. Ingen av menighetene støttet Paulus trofast som det Filippi-menigheten gjorde. Det ble den nærmeste av alle menighetene som Paulus startet. Og det skjedde rett etter en periode av full forvirring. Gud hadde alt under kontroll. Og det tror jeg han har i ditt liv også. Om du bevarer ditt hjerte, om du bevarer din tro, om du vet det, Gud, han er med meg selv nå, om det er vanskelig for meg, om det er sånn at jeg ikke vet hva som er neste kapittel i livet mitt, så kommer Gud til å lede deg. Og kanskje det aller beste og det aller viktigste ligger foran deg nå, slik det gjorde for Paulus. Amen. Så det var en historie. Hvis du blar litt fram til det 18. kapitlet, så vil jeg vise deg en annen side av at du ikke er alene. Og det er at du er ikke alene når mennesker skuffer deg. Paulus var kalt til å forkynne evangeliet til alle folkeslag, men det var ett folkeslag som spesielt lå på hjertet hans, og det ser du så tydelig når du leser om livet hans og når du leser brevene hans, og det var hans eget folk, jødene. Og han sier noe i Romerbrevet som teologisk er vanskelig for meg å forstå. Han sier at jeg skulle ønske at jeg selv var fordømt og skilt fra Kristus om det kunne hjelpe mine brødre. Og at noen kan si det, det er større enn det jeg kan forstå. Men det skriver Paulus, jeg er selv redo å gå fortapt om bare mitt folk kunne bli frelst. Det var det hjertet han hadde til dem. Men det som var situasjonen, at hvor enn Paulus kom, det første han gjorde var at han reiste til synagogen. Det første han gjorde var at han vendte seg til jødene. Og hele tiden så ble han avvist der. Det var selvfølgelig jøder som kom til tro, men i det store og hele så var det sånn som det var her når han er det 18. kapitlet, når han er i Korint, så står det i det sjette, første linje, det sjette verset, står det, men da de sto imot og spottet. Og det var det Paulus opplevde hele tiden. Han gjorde alt for dem, og de bare hånet han tilbake. Det kan få et menneske til å føle seg veldig, veldig ensom. Jeg gjør så mye for deg, og hva gjør du for meg? Jeg gjør så mye for andre. Alle mennesker som gir, alle mennesker som er trofaste, alle mennesker som er generøse, havner i denne situasjonen når de må slåss med disse tankene. Ja, men hva gjør jeg? Hva gjør ikke jeg for dere? Hva gjør ikke jeg for den personen? Og den personen er ikke takknemlig tilbake. Den personen gjør ikke det jeg skulle ønske at den personen gjorde mot meg. Og det kan føre sånn ensomhet. Och det kan drepa motivationen till en kristen. Kan drepa det inre livet i menigheten. Om du aner i alla de år jag har varit pastor, hur många människor som jag har mött, många människor jag har haft rådgivning med som säger, ja men jag gjorde så mycket och jag gav så mycket och jag gjorde allt och folk var så utacknämliga och mannen min var sån eller kona min var sån och cellgruppen var sån eller jag har gjort allt för den i detta menigheten och så sitter den där med den här ensamhetsfølelsen att jag fick aldrig tillbaka det jag förtjänar. Och slik kunde det varit för Paulus också. Han kunde ha änt sitt kall här. Ja, är detta tacken? Förstår dere vad jag har gjort för dere? Jag offrar allt. Ser dere sårene på kroppen min? Vet dere, jag offrar allt. Jag offrar ekonomin min. Jag offrar familjen min. Jag gifter mig inte. Allt det för dere. Och allt det ni gör. Dere spotter mig. Och dere håner mig. Och där kunde aposteln Paulus ha gått under. Men det gjorde han inte. Och det gör inte du och jag heller. Amen. Det nionde verset i samma kapitel så står det. Och Herren sa till Paulus i ett syn om natten. Frykt icke, men tal och ti icke. För jag är med dig. Och ingen ska röra dig eller göra dig något ont. Och det var allt som Paulus trängte och höra. Det Jesus säger, jag är med dig. Men om du är med mig, men då går det bra allikevel. För det jag gör, det gör jag för dig. Det är inte för människorna. Jag gör det för dem. Men deras reaktion är inte det avgörande. Jag tjänar dig, Herre. Det är med dig jag är. Det är till dig jag går. Och så länge Paulus tänkte sån, så kunde han fortsätta att tjäna Gud i alla sammanhang. Uansett hur dålig han blev behandlad, uansett hur lite han fick tillbaka, uansett hur utacknämlig för exempel det judiska samfundet var runt omkring, uansett hur mycket de spottade eller hånade, så kunde han fortsätta att göra det han gjorde, för han visste att jag gör det för Gud. Och jag vet att han är med mig. Jag vet att han ser mig. Han ser varenda gång jag går, jag ger i kollekten, så vet han det. Varenda gång jag ber så är han där samman för mig. Varenda gången jag delar evangeliet med någon så vet han det. Varenda gång jag är generös mot någon så vet han det. Varenda gång jag kommer till kyrka så vet han det. Och jag lever för han. Och jag tjänar han. Och från han kommer jag till att få min lön för mitt liv. Och i detta så finner Paulus fred. Tänkte jag det. Att efter allt Paulus har gjort för alla, självklart för alla oss och för alla som kommer efter på, så sitter han i fängsel i Rom och så säger han att alla förlåt mig. Ingen stod hos mig. Och så har han fred i hjärtat likväl. Det är ett exempel. För att igen då, jag som har varit pastor i många år. Och jag har sett så många goda människor som på måte de går på grund här. Och för att man får inte tillbaka det man förtjänar. Och man får inte tillbaka det man förväntar. Och då känner man sig ensam. Ja men alltså, bara visst liksom vad jag har prövat där. Och så mister man motivation. Men det som håller menigheten levande, det är, även om vi ska vara flinka och säga tack till varandra, det är jätteviktigt och vi ska uppmuntra varandra, så är det som håller menigheten levande, det är ditt förhållande till Herren. Att det är han du tjänar. Det är han du lever för. Det är han som kommer till att belöna dig. Och då kan du vara den mest generösa hela ditt liv. Du kan vara den mest generösa i äktenskapet ditt. Du kan vara den mest generösa i familjen din. Du kan vara den mest generösa i menigheten din. Och du kan ha fred i hjärtat allikeväl. Amen. Det var det som Paulus sade. Och han visste det. Jesus kom till dem och sa till dem, jag är med dig Paulus. Allt är helt okej. Icke bry dig om vad de säger till dig. Och det är så det hjälper Paulus att finna den freden och den tryggheten och den motivation som han trängte till att fortsätta och göra det han ska göra. Amen. Så det var den andra situationen och så den tredje situationen när Paulus liv vittner för oss om att han aldrig var alene. Apostelgärningen det 27 kapitel. Och du är icke alene när stormen blir för våldsam. Paulus han upplevde många stormer i livet sitt. Han upplevde mycket motgång och han var i hårt väder många gånger men aldrig så ille som i Apostlagärningarnas gärningar det 27 kapitel. Han är där på väg till Roma för i förbindelse med rättssaken mot han och transporteras som fånge på en båt från Caesarea över Medelhavet. Och Paulus kör upp på sig att det här är inte bra, så han ber då om att de utsätter resan till våren för det här var sent på hösten, men de hör inte på Paulus och så havnar de då i denna förfärdelige stormen. Nu upptalningen har kanske inte upplevt så mycket att vara sjösjuk. Jag vet inte, men jag har det och det är förfärdelig alltså hvis du är på en båt och du börjar spy och så kan du inte spy någon mer och så går det bara på och så håller det på då i denna kanske öppna seilbåten där Paulus är och det blir bara värre och värre. Besättningen får panik där, de är där, det är soldater där, det är fångar där och de hoppar och de ber om att ting ska gå bra. De ber om att stormen ska stilla och så kommer du då till Apostlagärningarna 27 kapitel vers 20 som väl må vara något av det tristaste verset i hela Bibeln. Skriver Lukas så här: där varken sol eller stjärnor visste sig på flera dagar och det väldiga uväret fortsatte var det från nå av förbi med allt hopp om räddning. Punkt. Där gav de upp. De hållt ut en stund, de hållt ut länge, de trodde att de skulle komma igenom och Paulus hade ju med sig sina medhjälpare här och de bad säkert om att stormen skulle stilla. Men så står men så ser han här och att det kom då till ett punkt att för nu var det förbi med allt hopp om räddning. Och det här är ju Lukas som skriver. I den engelska bibeln så ser han att we concluded. Och we, vem är det då? Jo, det är ju han och det är ju såklart Paulus också. Och så det är ju all grund till att tro att Paulus också var med i den konklusionen att nu är det över. Det finns icke någon hopp om räddning längre. Och man kan tänka sig vilken atmosfär det är där på båten. Och där har kanske du varit också. Kanske du är där på något område i livet. Kanske det är någonting som du har bett för och du har stått i tro för och du gjort det länge men till slut så kommer du till ett punkt när du känner liksom att nej, nu tror jag inte längre på en lösning här. Och jag har varit i sån situationer jag också, både det här ting jag har stått och trodd för länge och så kommer du till ett punkt och du känner bara att nu svikter tron min här och det gör det också för de som är på båten. Men så är det underligt då att så står det som vi då går ner i vers 23. Så står det. Då har Paulus tagit ordet, då samlar han manskapet och så säger han att här ska gå bra, säger han. Ingen ska gå tappt, bara skipet. För i natt stod det för mig en ängel från den Gud som jag tillhörer och som jag tjänar och sa: frykta icke, Paulus. Du ska stå framför kejsaren och se Gud har gett alla dem som seglar med dig som gave. Och så kommer det en ängel till Paulus. Och så säger han: frykta icke, Paulus. Du är icke alene. Det här kommer till att gå bra. Amen. Säg amen. Säg amen. Men varför kommer icke ängeln tidigare? Varför kommer han nu? Det står, alltså de trodde ju och de bad ju en periode. Til de kom til vers 20, og så står det det at fra nå av var det forbi med alt håp om redning. Og så kommer engelen etter det. Det liksom akkurat som du kommer for sent. Du skulle komme tidligere. For at nå har vi gitt opp. Kan du komme opp, Ingrid, og ta opp det piano her? Så, ja, jeg vet ikke. Jeg har ikke skrevet Bibelen. Men det kan hende at det kanskje var viktig at det ble slik. Og at det ble nedskrivet slik. Så at du og jeg kunne lese Bibelen og forstå at når du og jeg har gitt opp, så betyr det ikke at alt håp er ute. At når vi har gitt opp, så betyr det ikke at Gud har gitt opp. At Gud er stor. Han er stor som min tro, men han er også større enn min tro. Det er en Gud som jeg tjener, og det er en Gud som jeg tilhører. Og for Paulus og hvis vi nå antar da, nå står jo ikke dette bokstavelig. På en måte står det bokstavelig, men på en måte står det ikke bokstavelig. Når vi nå antar nå at det virkelig var sånn at alle hadde gitt opp, og Paulus har også gitt opp, og at de kanskje har sagt det til hverandre, alt håp om redning er nå over. Vi kommer alle til å gå ned med denne båten. Og så kommer engelen etter det. Og så frykt ikke, Paulus. Det går bra. Du kommer igjennom. Kom igjennom, du kommer igjennom. Og du skal stå framfor keiseren, som Gud har sagt til deg. Og du skal vittne for keiseren om Jesus. Du kan tenke at Paulus sier altså, ja, at han ikke kom tidligere. Hva gjør det med meg? Jeg gjør meg takknemlig. Og det gjør meg ydmyk. Og det gjør Gud stor i livet mitt. Jeg var ikke alene på båten. Han var der sammen med meg hele tiden. Og når vi ba, og når vi feita, og etter hvert også troen falt, og vi ga opp, så var Gud der også. Og han forlot oss ikke. Selv når vi svikta, så gjorde han ikke det. For han hadde en vilje med mitt liv. Han hadde en vilje med min framtid. Og jeg skal stå foran keiseren. Og når jeg står foran keiseren en dag, så vet jeg at jeg har lite å rose meg selv av. Jeg vet hvor jeg var. Og jeg vet hvem som redda meg. Og jeg vet, citerer Paulus, at når jeg kommer til himmelen og jeg får rettferdighetens krone, kommer jeg å kaste den framfor føttene til Kristus, så kommer jeg til å si alle ting er av deg, for deg og til deg. Amen. Slik er han. Og det budskapet ligger også inne i denne fantastiske historien. Og at om det kanskje er sånn at du kjenner deg igjen noen ting av det her, så er det selvfølgelig derfor jeg sier det, derfor Gud ville at jeg skulle tale om det her også. Og man tenker meg, ja, men min tro er så svak. Ja, men se på Paulus da. Hvem av oss har mer tro enn Paulus? Hvem kan sammenligne seg med Paulus? Jeg kan ikke det. Jeg vet ikke om jeg Morten kan det, men jeg kan ikke det. Men til og med han ga opp. Han gjorde det. Og allikevel så kommer Gud og redder han. Og vet du hva det gir? Det gir håp til Mats Ola. Det gir håp til meg. Det gir håp til livet og til framtiden. At Gud er større. Så mye større enn alle ting. Og som jeg sa at det her står i Bibelen. Fordi at, og så at ingen av oss skal si igjen at, hva stod det her nå da? At nå er det forbi med alt håp. Det er et uttrykk ikke vi skal bruke som kristne. De hadde ikke trengt å sagt det. Lukas hadde ikke trengt å skrive ned det. Han kunne sagt at ja, vår tro feilet. Men å si at det er forbi med alt håp. Så lenge du tilhører Herren, så er det aldri så at det er forbi med alt håp. Amen. For Gud er større enn det. Noen ganger så vet vi ikke hvor lenge stormen raser, hvor sterk den kommer til å bli. Men det er en ting som vi vet. At vi er ikke alene. Amen. Allt detta är i Bibeln. Paulus vittnesbörd är i Bibeln för dig och mig. Jag husker för exempel, husker pappa när mamma fick slag för om den 15 år sedan och det var självklart en stor ting för hela familjen. Husker pappa som han var så tros liksom säker hela tiden och då var pappa förvirrad. Då visste han liksom inte visste han inte bak eller fram på någonting och mamma blev kört på sjukhus och pappa ville följa efter där och så fick han övernatta på sjukhuset. Så kom vi nästa morgon så träffade jag pappa. Och då var han helt annorlunda. Så han jag var uppe och bad hela natten. Och på morgonen så kom Gud sa han och bara talade till mig. Och så sa han, här kommer det gå bra sa han. Här kommer det gå bra. Och då var ledaren tillbaka. Då var tron tillbaka och då var han sig själv ibland. Och någon gång så kan vi vara där. Vem som helst någonstans att känner liksom att bunden går ut under oss. Och då tränger vi akkurat som Paulus på båten, tränger att möta Herren. Och då kommer han till att komma till oss individuellt. Tror han kommer till att göra här i formen av oss och möta inte över ännu. Han kan komma och tala. Han kan komma och beröra. Och så plötsligt så ser vi längre än vi såg för ett halvt minut sedan. Plötsligt så kommer freden och tryggheten tillbaka. Att Gud har kontroll. Han har kontroll i livet mitt också. Att även om inte jag vet hur vi kommer igenom stormen. Så vet jag att vi kommer till att komma igenom. Och om vi går tillbaka till Paulus i Roma. Där han sitter alene på cellasi och skriver till Timoteus. Och vittnar om honom hur allt har varit nu. Då, sen att de förlot mig allesammen. Men Herren stod hos mig. Och han kommer till att stå med mig hela vägen. In i härligheten. Och så när jag tänker på Paulus där så bara ser jag för mig hur trygg han är. Han är alene. Alla blev rädda, alla stack. Och han är allikevel full av fred för han vet att Gud är med han. Och nu tror jag inte att alla kommer till att förlata dig. Det är inte det, det är inte det jag säger. Men att det jag säger är att den eneste som verkligen har varit alene. Det är Jesus. När han döde på korset. Då var han alene. När fadern förlot han. Och han ropte ut. Min far, varför har du förlatt mig? Då var han alene. Då var ingen med han. Gud var inte med han. Guds son var inte med han. Han var helt alene. Och det var han för att du och jag aldrig skulle behöva och uppleva det. Att oavsett vad som sker i livet så skulle vi aldrig uppleva att vara alene. Och vara utan Gud och vara utan hopp och vara utan anker och vara utan frälser. Oavsett vad som sker så är han med oss. Och jag följde som att jag skulle dela dessa tre situationer, ganska forskjellige situationer. Men det kan ju ha lite att göra vad du trängt att höra nu i formen också. Först om Paulus som bara inte finner vägen vidare. Han är så helliggjort. Han är så präktig och fin. Det är inte något problem. Han allikevel så finner han inte vägen. Han letar sig fram i Romerike. Och det var inte allt var i orden. Det var bara snack om att vänta. Till det ögonblicket när Gud talte. Bara vara trofast. Gör det du kan. Så kommer dagen när vissheten om Guds vilja kommer. Det var det första vittnesbyrdet. Det andra vittnesbyrdet om hur Paulus hela tiden mötte utacknämlighet. Hela tiden hur människor väntade sig mot. Han hånade och spottade. Och han offrade så mycket för dem. Och han kunde ha följt sig så alene och bedratt. Men han gjorde inte det. För han visste att Gud är med mig. Allt det gör jag för han. Och det är nog för mig att veta det. Till att fortsätta att vara trofast i mitt kall. Och det sista är då när stormen och vanskeligheterna. Vad än det kan vara för dig eller för mig. Blir så våldsamt att han till och med gav upp. Så kommer Gud efter det. Tala till han och räddar han. Och Paulus förstår att selv om jeg har gitt opp, så betyder det ikke at alt håp er ute. Gud er større enn det også. Han tar meg gjennom stormen. Han tar meg hele veien. Og Guds folk sa, amen. Amen. La oss stå opp alle sammen. Vi skal få lovsangsteamet til å komme hit. Skal vi bare ha litt tid og be sammen før vi avslutter gudstjenesten. Gud kom til Paulus. Han kom til han i disse situasjonene og talte til han. Og han kan komme til deg og tale til deg i dag. Vi har kommet hit til Guds hus, ikke bare for liksom å ta oss igjennom en og en halv eller to timer, eller hva det kan være. Vi har kommet hit for å møte Herren. Herren kan møte deg nå. Han vet hva du behøver. Han vet hva som foregår i livet ditt. Han vet kanskje hva ektefellen din ikke vet. Hva ingen vet om deg akkurat nå. Men takker deg, Herre, fordi at du er her denne søndag formiddagen. At vi er ikke alene. Ingen av oss er alene. Takk Gud at du har en vei. Takk Gud du har en vei videre for oss alle sammen. Takk Gud at det gjør vi for deg, Herre, i ditt nærvær. Og du er den som lønner. Du er den som leder, Herre. Og du er den som er med oss, Fader. Og så når stormen blir for voldsom for oss, så er du der. Du forlater oss ikke, Herre. Og jeg takker deg, Gud, for den vissheten og den tryggheten som vi kan føle og vite at vi lever. At du har sagt at du skal aldri forlate oss, og du skal aldri svikte oss. Og Fader, når vi nå går inn i tilbedelse, så bare ber jeg, Herre, at hva enn det er vi trenger, hvor enn vi er i livet, hva enn vi behøver fra deg nå denne søndag formiddagen, så ber jeg, Gud, kom med din ånd. Kom og tal til hver eneste en av oss. Kom og trøst hjertene våre. Kom og gi fred i Jesu navn til hver eneste en av oss. Kom og vekk oss om det er ting vi trenger å se, Fader. Kom med din ånd til hver eneste en av oss i Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen, Ingrid. La oss synge nå til Herren.